across the East Coast. Moscow's still dark. Life as we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that.
I can't leave my family.
Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity.
I don't want to leave you. I have to go.
I'll keep our kids safe.
There's a memo sent from this installation.
Pretty obvious nobody back home bothered to read it.
If I could get into Russia, where would I start?
Russia's a black hole.
I need answers.
Guns are half measure.
You with the CIA?
Well, they're not with me.
Karen.
Is there anything left out there?
If we knew where this thing started, then maybe we could kill it.
I think these things have a weakness.
Every human being we save
is
one less to fight.
Tja och välkomna till avsnitt 91 av filmpodcasten Tittar de snackar. Gustav Torssell, vad är det som står på schemat idag?
Vi kommer diskutera World War C. Eller, och vi fick, jag har fått ett mejl här på felsägningar vi gör som vi gjorde i förra veckans avsnitt. Och där finns bland annat att World War C är C på amerikansk engelska. Du sa Z, eller hur? Och det är brittisk engelska. Så att det
Okej. Ja, men jag förstår, alltså, för jag tänkte på det nu när du sa World War C, att jag säger också World War C, jag säger inte World War Z.
Nej, precis.
Men bokstaven Z har alltid sett som att den heter Z. Men så har man gått i svensk skola och det lär man sig brittisk engelska. Så enkelt
ja,
är det.
Ja, verkligen.
Jag skulle inte säga, riktigt att det är fel uttal.
Nej, men du kommer ju framöver använda C, eller hur? För du kommer ju inte använda Z. Om du träffar Ed Weather på Jam så kommer du inte säga, har du sett World War Z, eller hur?
Nej, inte när jag kommer till den filmen. Nej. Men om han skulle be mig
rabbla alfabetet.
Om han säger så här: hej, du får ett plektrum och du får önska en låt om du kan rabbla det amerikanska, eller det engelska alfabetet. Så hade jag väl säkert sagt Z i slutet.
Men han hade ju aldrig sagt det. Men hade du det?
XYZ, ja, men det är inte, ja, jag tror det.
Det är lite svårt det där.
Jag är inte helt säker nu. Vadå om du rabblar de sista bokstäverna i alfabetet? Blir det inte XYZ? XYZ.
Jag har aldrig rabblat det på engelska. Eller kanske någon gång i fyran. Jag bryr mig nog inte. Alltså såhär, jag... Eller i och för sig, jag kan tänka mig. Hur hade jag såhär... X... Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad jag har lärt mig i ungdomen. Jag vet inte. vi fick även jag hade även rätt med att Isla Fishers S är tyst.
Jo, jag hörde det också efter att jag klippte programmet att du berättade för mig hur jag ska uttala det, men eftersom det ibland blir problem med våran kommunikation och Skype, att det krånglar lite, så ibland hör vi inte varandra i korta, så jag hörde inte vad du sa där.
Jaha,
när
okay.
Du sa att utan Isla, så jag fattade det efteråt såklart, så här, jävlar jag nu.
Men jag stod i varje fall för den så här mer lite klassiska när vi kan dra riktiga felsägningar. Och det var att jag sa en av Emma Grey Muntes favoritdokumentärer för året var London the Modern Babylon, som ju är Babylon. För Babylon, då handlar det om ju bebisar liksom.
Jo, men det är exakt samma sak som när vi har snackat om våra omröstning vi har med svenska dramer. Du säger Babylon-sjukan istället för Babylon-sjukan.
Ja, okej, där har vi det. Baby är ju ett finare ord. Det ligger lenare i jag tror faktiskt att det är en sån här klassisk felsägning jag har. För mig låter babby, vadå? Det är väl svenskt uttal, förstår du? Babylon, det känns... Ja, jag kommer nog säga fel fler gånger. Men vi kommer diskutera då World War C, eller Z. Vad säger man på svenska, World War Z?
Ja, det antar jag, men det är en engelsk titel, så jag vet inte många som riktigt pratar om den och använder svensk översättning, men...
Nej, World War C ska vi diskutera. Och jag har innan det varit och sett nu filmen du peppade upp i förra avsnittet, Now You See Me, Trollkarlarna som rånar banker-filmen, som, som har lite gått under radarn i och med att jag vet inte vad produktionsbolagen tänkte. Alltså den har väl inte varit planerad att spela in så sjukt mycket pengar i och med att...
Nej, jag vet, den gick ju bättre än vad de hade tänkt. Och vad som liksom planerat och sådär. Men tyckte du jag var löjlig då, som i förra avsnittet, peppa upp den? Eller tycker du att jag gjorde rätt i att peppa
upp den? Nej, men sånt tycker jag aldrig är löjligt. Och jag, alltså första gången när jag såg i, vad var det, senvintern, när den första trailern kom, så var jag inte särskilt pepp. Men nu inför att den kom, och när vi har blivit besvikna, det har ju alla blivit igen den här sommaren på storfilmerna man har sett, så har man ju blivit mer pepp på den. Så att när jag såg den så kunde jag förstå mycket av det du sa. Men jag har gjort en kort femtemp här. Det var länge sedan vi hade tempar, så jag har gjort en liten kort femtemp, okej?
Okay? Mm.
Och då har jag på punkt nummer ett, som alltså är det kallaste, det sämsta med filmen Now You See Me, Mark Ruffalos överspel, samt lite för ofta övriga birollskådisars överspel överhuvudtaget. Vad är din direkta kommentar på det?
Ja, vad är min kommentar på det? Vilka övriga tycker du spelar över bortsett?
Ja, men det finns många scener. Jag skrev på, vi har ju startat upp här lite sociala medier, ett försök att jag lägger ut ett på Twitter en kommentar om dagen, där jag bland annat skrev då att Morgan Freeman inte bra längre. Jag fick jättemånga noll intressanta svar på det. Vi har ju typ inga följare, så att jag bara skrev det till mig själv. Men han vänder sig om till sin snygga assistent och nickar sådär leende i samförstånd, som karaktärer gör i typ sitcoms, du vet. Gärna med en blinka med ena ögat så här. Det är mycket sånt. Det är mycket så här slarv. Och Mark Ruffalo springer omkring och är alltså så här excentrisk på ett sätt som inte passar in.
Ja, han spelar så angelägen på något sätt att stoppa dem att verkligen inte tro på magi.
Ja, alltså det är övertydligt så inåt helvete. Det blir lite Stefan
Löfven. Jag känner det som ett klassiskt manusknep det där, att de vill ha ett omaka par. Så han ska absolut inte tro på magi. Hon är Interpol-agenten då, spelar av en Glorious Bastard-tjejen. Tro på magi, och så ska hon på något sätt under resans gång få honom att tro lite på det magiska i livet och världen.
Jo, men det görs inget bra. Det är för mig till punkt nummer två, regissören. Vad heter han? Uttala hans namn.
Jag kan nog säga att jag inte kan uttala hans namn, så att du slipper få mejl om det. Men han heter Louis Letterer, eller han är fransk igen väl, men jag vet faktiskt inte om jag uttalar hans namn.
Ja, men jag vill säga emot Emil där. Jag vill ha mejl. Men nu har jag satt, vi får kalla honom för Tant Rut, som är satt på att faktiskt logga våra felsägningar i varje avsnitt. Så får vi se hur han antalas. Då lär man sig något, och jag tycker det är lite roligt. Men han är ju kass. Alltså, hade Steven Soderbergh gjort den här filmen, det är ju en Ocean's Eleven-charmig idé och stundtals film. Men han som regissör kan ju inte göra de här den typen av berättande bra. Alltså, han är ingen bra regissör. Varför får han jobb i Hollywood?
Det vet jag inte, men för de som inte vet vem killen är, så stod han väl igenom med Crank, om jag inte minns helt fel. Och sedan fick han göra The Incredible Hulk.
Vilken av dem? Erik Bana-filmen eller?
Nej, Edward Norton-filmen. Och han ville även regissera Avengers, vet jag. Han erbjöd sig att regissera den, men Marvel ville inte ha någon. Men så han regisserade även istället för Clash of the Titans.
Ja, och det är ju fiasko. Men ibland är de svåra att se, bedöma någon.
Ja, jag tycker inte. Jag skriver en recension av den här filmen för Filmfenix. Och det kallar jag väl honom en medelmått. Och att även filmen på något sätt är medelmåttig. Men jag tycker inte han gör det dåligt. Jag tror det här kan krascha betydligt mer om Steven Soderbergh regisserat den.
Vadå tror du? Alltså, nej, det tror inte jag. Alltså, just om vi går in på personregi, hur han lyckas hålla det här lite tramsiga, du vet, och de här lekfulla karaktärerna i första Ocean's Eleven-filmen är mycket bättre än här. Här är ju inte det kontrollerat. De här kupparna, om man säger så, trollkarlarna, som hela tiden ska ha glimten i ögat, är okej. Men misstaget är att alla karaktärer, inklusive Mark Ruffalo och sådär, är så här också checka ironiska, vare sig det är då poliser eller någon rikeman, så ska alla springa omkring och vara så här lite checka. Och det känns som det landar på regissören. Men vi ska inte stanna för länge. Nu, punkt nummer tre. Någonting som är bra men inte jättebäst. Och det är ju då min favorit Isla Fisher. Som jag i förra programmet var orolig för. Jag frågade dig, kommer hon under utnyttjas? Eller säger man så, undernyttjas? Och det tyckte jag hon ändå gjorde. Alltså, hon hade ju inte så mycket.
Nej, men det hade väl inte någon av magikerna. Så hon fick ju inte mindre plats än de övriga. Det var mer att man fick hoppa mellan Mark Ruffalos historia och deras historia. Samtidigt vill man även ha Morgan Freemans historia lite.
Det kunde inte riktigt bestämma sig där. Det blev för mycket så här förklaringsscener. Så man, precis, man fick ju inte följa upp några av de här magikerna. De försvann ju egentligen ju längre filmen gick. Alltså de fick ju ingen så här härlig utveckling. Och den här då som du, Emil, har pratat om, kärleksknabbet mellan Mark Ruffalo och den franska tjejen från Inglourious Basterds, kändes onödig. De hade kunnat byta istället, slänga in den med Isla Fisher och Jesse Eisenberg, som jag för övrigt hade velat ha en äldre skådis i, typ Steve Carell eller någon. Alltså jag förstod inte varför Jesse Eisenberg skulle spela den auktoriteten. Gjorde du det? Köpte alltså?
Han var väl ung alltså, under barnet. Men det kanske jag tycker väl så här, att problemet blev att magikerna var aldrig skurkarna, utan det var de, alltså ett av dem gjorde ju gott, och det var ju de man ville följa. Då blir det så här konstigt att vi ändå ska följa polisutredningen, som ändå ska vara det goda i filmen. Med ett dödligt vapen så är det naturligt att man inte följer skurkarna, utan man får bara snabba blickar av vad nu snubben heter, skitigt. Men här blir det så svårt då, när de egentligen inte är skurkar. Och det blir så här, ska jag bry mig om Mark Ruffalos väg till att fånga dem, eller ska jag bry mig om dem som ändå ger pengar till publiken och så?
Ja, filmen kunde inte bestämma sig där. Det var inte riktigt färdigt. Men punkt nummer fyra då, någonting som var mycket bra med den här filmen, och det är ju, jag håller helt med dig från förra veckan. Det var superskönt med en film, och speciellt den här sommaren, som inte tar sig själv på sånt stort jävla allvar. Som inte handlar då om att världen ska gå under, och här finns lite symbolik för hur vi ska kunna stoppa det i verkliga livet. Alltså de där hybris stora spektaklerna visuellt och även innehållsmässigt. Utan här är det ju en Ocean's Eleven, ett gig. Alltså det är en sån typ av film de har velat göra. En underhållande film där det finns något otydligt budskap. Men det är inte så att de tror att det är budskapet folk kommer bära med sig. Utan de har velat göra en sån här klassisk skön biofilm som inte...
Och det känns som en film som under sommarmodellerna är lite utrotningshotad. För jag tänker även på till exempel Tony Scotts senare filmer han gjorde, Unstoppable och Taking of Pelham 1-2-3, och även den Deja Vu, hur man uttalar det namnet, jag kan nog mejla om den tiden. Men det känns som att det är sådana filmer där jag själv känner att, varför producerar Bruckheimer de här filmerna när de ändå är så pass dyra? Varför går de inte och lägger på 50 miljoner till och försöker, eller 50-100 miljoner till, och försöker ta de där blockbusterpengarna? Utan filmen hamnar i en sån här mellanland som känns som att den typ av film, liksom, den genren krymper. Och det är kul att se en sån film också och slippa bara se massa jävla Man of Steel och Pacific Rim och skit.
Jag föredrar ju, alltså när jag sitter på biografens saga i Stockholm och ser Now You See Me, även om jag stör mig på Mark Ruffalos överspel, för övrigt hans karaktär, hans envishet, då tänkte jag på dig, Emil. Tänkte du på dig själv?
Nej, men jag har faktiskt ingenting att säga om det.
Ja, men jag satt och lekte lite med tanken att så här, fan, om Emil var FBI-agent, så hade han kunnat vara irriterad. Det var väl kanske lite så, eftersom jag tyckte att det var så här överdrivet, hans karaktär. Han var lite för oproffsig i sitt. Det kändes som att han inte hade kommit så långt om han betedde sig så. Men då tänkte jag att ja, men han är som Emil, och då blev det lite, karaktären blev helt enkelt trovärdig när jag tänkte på dig. Det var mest en så här trevlig grej. Och som sagt, jag föredrar vilken dag som helst ändå, trots att jag stömer då på Mark Ruffalo och annat, så föredrar jag de här filmerna framför de här stora filmerna som vi har snackat sönder innan de kommer, som vi har sett bilderna på innan de kommer. Det är skönt som fan. Jag vet inte. Och nummer 5 på min lista. Tyvärr är det endast små ögonblick som är 5 i den här filmen. För att hur mycket man än sitter och vill tycka om den här filmen, så är den ju inte så fantastisk eller 4 getingar som den skulle kunna vara, eller hur?
Jag tycker väl ändå lite att den är svag 4 ändå.
Ja, men se, det är ändå svag 4. Man hade väl kunnat hoppas att man kunde bara få...
Men när du säger att du tycker att Steven Soderbergh skulle regissera filmen, och sen så nämnde jag Tony Scott. Jag tycker Tony Scott hade varit en perfekt regissör.
Jo, Tony Scott i och för sig från graven hade kunnat tajta till den bättre än vad Louis Lettner gjorde nu. Min nummer 5 blir bara så här... enskilda små bilder. Alltså som när Jesse Eisenberg handfängslar Mark Ruffalo in i ett förhörsrum på ett sätt vi inte förstår.
Jag gillar alla sådana magiska ögonblick där vi inte får förklarat för oss, men vi får bara liksom förutsätta att de i den här världen är så pass duktiga på det. På samma sätt som att Neo i Matrix kan slåss och ha sig på ett galna sätt i våran värld.
Jag menar, de, ja, men det kanske är det. Precis. Alltså, de hade inte behövt arbeta in i storyn så jävla mycket att allting ska förklaras här om magin. För att vi hade köpt att de kan, alltså så här, att de kan använda sig av magi. Och vi hade köpt, det hade räckt för oss. Och så måste polisen knäcka dem trots att de är magiker. Precis som man köper att man måste knäcka superhjältar som har olika typer av superkrafter, eller hur? Det hade varit trevligt. De hade kunnat göra lite mer av det. Men jag tycker fortfarande att folk, om alla som är lika trötta, och det känns som att de flesta är det, på så här Man of Steel besvikelser och hela det kittet, och som är så här, fan, ska jag gå och se Lone Ranger ändå? Nej, men gå och se Now You See Me, för att det kommer kännas lite fräscht. Det kommer kännas som en ny parfym.
Jag håller med helt och hållet. Jag tror att när man går ut från den här filmen så har man en liksom skjuts i dagen. Kommer man att se Lone Ranger, så kommer man bara vara trött på de 2,5 timmarna med de här stora action set pieces och det här. Så man liksom, all kraft går åt att se den jävla filmen, men här är det bara så en skön start, du vet.
Precis. Så spara Lone Ranger som jag till när den finns på DVD. Och jag tänker ta Lone Ranger, tänker jag se till en på riktig bakisdag där jag inte behöver göra någonting annat, och bara ligga, du vet, och så här äta den här härliga pizzan och glo på Lone Ranger, för att då kommer det passa sig.
Får jag ställa en fråga till mannen som aldrig har förstått tjusningen med chips? Vad äter du för pizza när du väljer pizza?
Jag är väldigt straight där. Alltså det kan bli, beroende på vilken pizzeria, så tycker jag calzone fortfarande är ett mästerverk. Det har jag tyckt sen jag gick i 3:e klass. Och man hade ibland så här klassdagar, kvällar i skolan, och då fick man köpa en pizza. Calzone och Coca-Cola, för fan, jag glömmer det aldrig. Så calzone tycker jag fortfarande är ett mästerverk. Men ska det vara en slice-pizza, så kör jag på antingen... kan den heta cacciatore? Alltså en salamipizza eller en capricciosa?
Jag vet inte vad slice pizza är för någonting.
Ja, men slice pizza för mig är, alltså, en man kan klippa upp i slicer. Alltså en platt pizza, inte, som inte är inbakad.
Ja, ja, okej. En klassisk pizza som inte är gubbvalet som calzone.
Ja, precis. Men är calzone ens gubbvalet?
Men unga människor äter inte inbakade, halvinbakade pizzor.
Jo, men fan, jag tänker tvärtom. Folk köper alltid så här halvt inbakade med oxfilé och bearnaisesås.
Inte unga människor.
Så här är det.
Unga människor, man växer upp med att välja Vesuvio och Hawaii typ eller capricciosa. Sen går man över till kebabpizza, i alla fall om man bor i Västsverige där det finns där riktig kebabsås och där kebabpizza standarden finns, men det finns i Stockholm så. Men jag tror många går inte över till, alltså de som äter calzone och sånt, det är så här min mamma och den generationen som börjar äta pizza sent och du vet. Ja, barnen väljer Hawaii, men jag får välja den med bearnaisesås och halvinbakad sås.
Jag tror ditt sociala nätverk är för skralt för underlaget i din statistiska undersökning. Så helt enkelt, vilken pizza köper lyssnarna? Och vad tycker ni om det här? Kommentera det på vår Facebook. Är halvt inbakade pizzor vanligare bakfyllekäk bland unga människor än Emil tror? Eller...
Jag tror ju kebabpizza med isbergsallad, kebabsås.
Men kebabpizzan och... är ju, och det vet jag, det är bevisat. För den har ju stegrat upp och blivit typ Sveriges populäraste pizzor. Om man går på så här nyår till exempel, är väl, nyårsdagen är väl den stora pizzadagen i Sverige. Och kebabpizzan ja, är ju störst, det är inte de inbakade, men... Men,
jag tror de inbakade hade sin storhetstid någon gång slutet 80-talet, början 90-talet.
Det kanske är lite förorten. Eller så är det så här gotlänningar som köper inbakade.
Jag tror det är mamma och pappa. Hade du en punkt nummer 5?
Jag menar det här halvt inbakade. Inbakade har inget problem med din diss om det skulle vara gubbvarning. Men de är halvt inbakade, för där, de tycker jag är, de har aldrig jag handlat. Med BNS och skit. Jag vill fortfarande ha bara. Det ska vara ost och tomatsås som dominerar. Gärna extra ost kan så nu. Ja. Nej, men det får helt enkelt bli min punkt 5. Och det kanske talar då för att. Det är filmens brist. Att calzone med extra ost. Blir det bästa med filmen. Den saknar helt enkelt. Någonting lite som då kanske Tony Scott hade kunnat göra bättre. Eller Steven Soderbergh för 10 år sedan när han var i sin primetime och kunde göra Aaron Brockovich och Traffic på samma år.
Ska vi nu hoppa då till att snacka lite Brad Pitt och lite zombies och. Och eftersom jag sitter här snuvig och sjuk så tycker jag att du kan få leda det. För jag såg filmen igår kväll. Hade väldigt trevligt, en stor salong här i Göteborg. Och sen, som alltid så vet vi inte vad varandra tycker om filmen. Men jag tycker den här filmen var riktigt fin. Men jag kan samtidigt kanske märka av de produktionsproblem som har funnits under den här filmen.
Jag tycker det är roligt att det första ordet du använde utan att tänka på det var ordet trevlig. För det kan bli lite ledordet för diskussionen om World War C. Är att den är faktiskt, på sätt och vis känns det som sommarens trevligaste film, på det där sättet som Alla vi barn i Bullerbyn kanske 1986 då var sommarens trevligaste film. Eller en Ulf Malmros Den bästa sommaren, förstår du? Jag hade också väldigt trevligt och det känns som att folk har haft väldigt trevligt. Det är man ju inte van vid när det kommer zombiefilmer. De som väljer bort World War C tror inte jag har förstått att den här är faktiskt mer okej, om man inte pallar splatter och skit. För den är ju då PG-13. Den är ju gjord för att en yngre publik ska kunna se den. Så det är ju en zombiefilm utan
jag skulle gore. Säga, ja, det känns lite mer som att det är en Roland Emmerich-film. Men istället för att allting blir till istid eller att aliens attackeras så är istället zombies.
Ja, eller varför inte en Steven Spielberg? Alltså den är ju mer i så här IT-land än Walking Dead TV-serien.
Ja, eller varför inte fan heter den filmen Tom Cruise? Inte World at War, men fan heter inte The World is Not Enough. Vad heter den filmen?
War of the Worlds.
War of the Worlds. Ja, men det är mer med War of the Worlds.
Eller varför inte Nalle Puh? Jag vet inte. Jag försökte bara hitta ett snabbt skämt. Det dog helt, förlåt.
Ja. Gå och ät din kasson istället. Men jag kan väl direkt säga två
oj, brister med den filmen. Oj, och så följer du upp Emil med ett ännu sämre skämt. Den är skön.
Nu sitter jag och tuggar på ett äpple. Men jag ser de två bristerna med filmen. Bara att vi kan komma över det. För jag tycker det är en bra film. De två bristerna är dels att den är PG-13 på ett sätt. För det är som att de vill vara så jävla. Så dokumentären ska vara grusigt och riktigt och allting ska vara seriöst. Men ändå kan de knappt visa någon som får handen avhuggen. Eller de kan inte liksom visa någonting. Ingen, man får inte se att zombies skjuts nästan. Liksom.
Nej, men de löser det ganska bra. För jag tänkte inte på det förrän mot slutet. Så var jag så här, vänta, när kommer det där?
Jag håller med lite att i början så liksom tänkte jag inte ens på ratingen. Men snart så börjar jag märka att oj, nu rör sig kameran lite förbi det vi vill se.
Ja.
Att det är lite otäckt. Alltså sådär. Man började märka det, men...
Ja, men typ när Brad Pitt ska hugga av någons hand så tar man ju för givet att nu tiltar kameran ner, eller man ser det här och så bara, oj, kameramannen glömde att filma det här.
Men, ja, bland alla problem som filmer haft har de även inte fått allt material på plats. Nej, men och den andra bristen tycker jag är att jag tycker det känns lite gjort inledningen och avslutet. Alltså inledningen är liksom ett potpurri av nyhetssändningar från att den här pandemin börjar. Och man får se städerna falla liksom allting i det här snabba klippet montage. Det har liksom gjorts som bäst i Zack Snyder's Dawn of the Dead remake. Och vi har sett det i zombiefilmer innan och den här typen av filmer. Så jag tänkte det från början att fan, filmen skulle inte starta bara med Brad Pitt gör frukost till sina jävla barn. Vi startar kallt där. Och vi får följa dem fram till att vi ser de här vida bilderna på Philadelphia, de kanske gäller Pittsburgh, men Philadelphia är nog. Att man bara ser alla zombies springa runt. Och där klipper vi till titeln i sådana fall. Jag tycker inte man hade behövt börja med de här nyhetssändningarna. Och samma sak avslutningen.
De hade ju inte så mycket information där heller. Ändå.
Men allting kommer ju ändå fram. Dels så fattar vi i zombiegenren hur det funkar.
Mm.
För vi har ändå de här nyhetssändningarna i huvudet. Och jag har själv gjort en kortfilm som jag hade tänkt visa dig som inte han. Det är också börja filmen med den här typen av nyhetssändningar på svenska. Fruktansvärt film, skitdålig. Jag vet att några lyssnare som känner mig skrattar nu att jag ens nämner den här filmen. För vi har alla lovat heligt att hålla käften om den här och aldrig visa den för någon. men jag menar, alla, och till och med jag då, har gjort den här typen av början i zombiefilmer. Och sen samma sak, jag ska inte spoila slutet, men den slutar också på ett sätt liksom med en sorts monolog. Och kan man inte göra monolog lika jävla bra som Linda Hamilton gör i Terminator 1? Eller Terminator 2. Fan, tänk efter då. Innan ni gör det. Och Brad Pitt liksom.
Men som sagt, den slutmonologen är ju så här. Vem berättar du det här för? Och varför? Och vem är
också,
du?
Jag fick känslan i det slutet. Jag fick samma liksom, känsla jag fick när jag såg TV Soderbergs jävla pandemifilm. Vad heter den nu igen?
Den har jag glömt. Med Kate Winslet, Matt Damon och allihopa.
Ja, jag minns inte vad den heter tyvärr. Jag ser inte,
den kommer försvinna i historien. Jag tror det är fler som sitter nu och är så här, just det, vad hette den? Alltså den så här, den glöms bort redan. Den försvinner i allas huvuden som är Alzheimers. Ja.
Ja, det har börjat jag ser nu, börjar se filmaffischen börjar tälla fram i mitt huvud. Men skit i det. Den filmen hade en väldigt konstig narrativ där man bara får följa ett skeende av en pandemi och sen i slutet så bara löser de det. Jag tycker att det spoilar World War C, så att de gör samma sak där. Men i den filmen i alla fall så kände jag att det här känns som en informationsfilm för skolor i hur vad som kan ske. Där man inte behöver bry sig om att ha någon dramatik. Och det börjar röra sig lite mot samma sak i den här filmen. Sen att det blir såhär, men dramat, vad är det som, vi får ju bara följa liksom en utveckling av en pandemi från början till slut på något sätt. Eller så. Men det var de två bristerna. Annars tycker den här filmen är väldigt trevlig. Men eftersom jag i trailern till filmen. Då pratar ju Brad Pitt om att här, han pratar om Ryssland då. Om jag kommer till Ryssland, vart ska jag leta efter svaren? Och för jag vet inte om att de filmade slutet av det här World War II var egentligen satt i Ryssland.
Ja, det är ju därför den är världens dyraste film. För att hela akt 3, alltså hela slutet på den här filmen var helt annorlunda först. Filmat.
Ja, för de filmat och liksom färdigt. Och de skrev om ett nytt slut och filmade om det. Så jag tror budgeten gick upp från 125 miljoner, som väl är rätt okej för den typen av film, till över 200. Så det har inte varit så lätt för dem. Men, och nu är det ett mer intimt slut i Wales. Men jag tycker ju faktiskt att den ändringen är bra. För som det verkar som var slutet i Ryssland med ett storslaget slut. I stil med att Stålmannen slåss i New York. Eller i Metropolis, men det är typ New York. I slutet av Mellanstil. Alltså att Brad Pitt springer runt i Moskva och hugger ner en massa zombies och skit. Och jag gissar att de skjuter och har sig och smäller och försöker döda zombies. Här istället får vi ett slut som är mindre och mer fokuserat kring ett smittskyddsinstitut och att han ska liksom fixa en grej.
Jag tyckte greppet var lite nice, men jag kände mig lite tom. Jag har ju läst boken av Max Brooks, tror han heter. Mel Brooks son är det, om du inte visste det.
Och jävlar, jag vet om att han skrev den där Zombie Survival Guide innan, för den har jag haft i min shopping basket på Amazon ett flertal gånger, men aldrig köpt.
Ja, och boken World War C utspelas ju, det är ju mer som en så här uppsamlingsintervjubok. Alltså där är den här huvudkaraktären
lite likt Leif G.W. Perssons Grisfesten. Den består mycket så här av dokument, tror jag, från förhör, polisutredningar och så här. Och
ja, men här är det snarare, det är så här, varje kapitel är ett nytt land och en ny person som han intervjuar. Och då, alltså då kan det vara en läkare i Kina, och sen nästa kapitel är en hemmafru i Wales, och nästa kapitel är, och det följs aldrig upp de andra, utan varje kapitel är ny.
Jag tror första manuset som skrevs till den här var mer fokuserat så att det handlade om att Brad Pitt åkte runt och intervjuade folk och försökte lösa.
Ja, och det är ju värdelöst. Man förstår ju, det här var ju jättebra att de har istället satt det när det faktiskt när zombiesarna finns. För zombiesarna har ju dött ut i stort sett i boken. Alltså det är ju bara tillbakablickar. Så hur ska de ha gjort det?
Men jag tror det beror. Vi tar Steven Soderbergh igen som exempel. Han hade säkert kunnat göra en mer indiefilm av det, som utspelar sig i någon sorts postapokalyptisk zombievärld.
Jo, men då är det här ändå roligare. För det är ju när folk berättar om vad som har hänt i boken. Det är när de berättar som man blir så här taggad. Och det kunde jag sakna lite i filmen, att de inte har tagit vara på de här. Bland annat så finns ju berättelser liksom om vad som händer när de upptäcker att zombiesarna överlever på havets botten. Du vet att de har så här typ vandrat omkring där och hittar, ja,
alla blev så jävla sura, vet jag, när Romero släppte Land of the Dead, för där går ju zombies under vatten.
Ja, det vet jag, men han jag såg den sa så här, ja, fast vadå, det hade ju inte funkat. Skitsamma, fröken fräken. Jag tyckte det var coolt att se lite mer av de varianterna, även i vinterlandskapet, för att då förstår man ju att när vintern kom så kunde vinterländerna helt enkelt mobilisera, för att zombiesarna fryser fast under vintern. Så då kunde man och då tror jag att det är bland annat Wales. Jag antar Sverige är inte med. Island är med på något sätt. Island har gick zombiesarna jävligt hårt åt. Men
Island känns annars som landet som skulle klara sig perfekt, du vet. Det är lilla, isolerade.
Ja, men jag kommer inte ihåg hur det var där. Och Ryssland mådde inte bra under zombieinvasionen. Men i varje fall, men då har de hunnit bygga liksom så här borgar tills att våren kommer och zombiesarna vaknar till liv igen och sånt där.
Men i boken är det med hela det här att Israel bygger upp murar och har lyckats klara sig bäst av
det. Det är, jag kommer ihåg det här med Pakistan och möjligtvis den här lilla pojken. Så det figurerar små grejer i filmen som jag känner igen lite från boken, men det mesta är ju nytt och man har tagit den här världen istället. Och zombiesarna är ju inte heller snabba som i filmen, vilket är jävligt coolt. Det är ju jävligt coolt visuellt, eller hur?
Vad, snabba zombies eller gående zombies?
Nej, men nu, alltså som det är i den här filmen, för de är ju inte bara snabba, de är ju ett väsen, de bara kryllar och
ja, jag gillar det att de är lite som myr eller djur som springer, ja, på varandra, klättrar på varandra, så de nästan blir en våg. Det är väl lite trevligt med att springande zombies, jo, det var inte riktigt det du menade, men springande zombies allmänt har vi haft det 28 dagar senare, och det är som standard nu.
Ja, och jag är varken för eller emot någonting. TV-serien Walking Dead har långsammare zombies och det är nog problem, men jag förstår lösningen här. Alltså jag tycker det var bra att de vågade köra på det, så att här behöver man inte gå zombie-konservativa nördar till mötes, tycker jag. Det är trots allt bara zombies. Jag tycker man kan utveckla. Det är lite som med att vitlöken alltid måste funka på vampyrer. Varför då? Det är ju så här en gammal sägen. Det behöver man väl inte använda i varenda film.
Nej, men nu är det väl uttryckligen zombies i boken och sånt. Men jag kände väl först att World War C då, att Z stod med för att de är typ som zombies. Likt 28 år senare, där det mer är de inte är levande döda. Så uppfattar jag den här filmen också fram till att bara prata om att nej, vi kan inte göra det här och det här med zombisarna för att de lever inte. Så de har ingen blodcirkulation och sånt. Så blir jag nästan lite besviken. Jag tror att det skulle vara mer verklighetsnära. Precis, ja. Som då i Danny Boyle 28 år senare. Att det bara är någon rabies smitta de har.
Ja, men och då kan jag erkänna det som har förbryllat mig lite efter att jag läste boken. Jag blev besviken när jag läste boken också. Jag menar, hela boken handlar om att man ska få svar och få veta mer. Det är ju det som var kittlande. Men jag kände ju längre boken kom, för varje kapitel, så kände jag att det här är, det var lite ett luftslott när det kommer till information. Även om han säger så här, ah, det här hände och bla, och det här hände och vi upptäckte det här på det här sättet, så är det ingenting. Och det, lite så är det ju i filmen också. Man är så här, aha, de kommer på vad problemet är. Men samtidigt känns det väldigt svagt. Det känns ändå som att, har vi fått några som helst svar? Nej.
Så här var det tänkt som en trilogi, men från början vet jag. Men nu tycker jag den här filmen knöts ihop väldigt fint i slutet på ett sätt om att det inte öppnar upp för en trilogi. Men vi får
det, känns som att det känns som att det är Brad Pitts monolog. Och han, Brad Pitt är ju även producent i den här filmen. Och det är det här när en stjärna får bestämma. För att jag tror de fortfarande har pratat om att det ska vara en trilogi. Och då känns den här monologen i slutet som på något sätt binder ihop saker väldigt.
Då blir det så som jag inte vill ha det, till exempel när vi pratar om superhjältefilmer. Att man vill så hårt att det ska vara en film som filmer ska se ut. Och skurken måste dö i slutet och det måste vara katarsis allt det här. Fan, håll det sett öppet då. Så att det blir som att de uppföljaren är mer sömlös till hur den här slutar. Alltså så här, ja. Men jag började säga två brister. Jag kan säga två konstiga saker med den här filmen också. Två missade möjligheter. En är att David Moore har en väldigt, väldigt liten roll, vilket känns lite konstigt. Och det andra är att Matthew Fox är med i den här filmen. Jag undrar om han är bortklippt eller att han har en större roll i det bortklippta materialet i Ryssland eller någonting. Fan är med kanske 10 sekunder i den här filmen.
Vadå, när då? Jag missade Matthew Fox, alltså Dr. Jack från Lost.
Från Lost. För en kille som borde ha en större filmkarriär än han har. Väldigt trevlig.
Men när dyker han upp? Jag missade
upp
dem helt.
När det verkar som att Brad Pitt inte lever längre och familjen inte längre får vara kvar på fartyget och sen ska till ett fångläger. Nej, inte fångläger, vad heter det? Ja, ett jävla läger i alla fall, istället. Då är han snubben, som, i alla fall så jag uppfattade det och det jag såg. Han är snubben som kommer till dem i kafeterian och sen leder de till helikoptern.
Jaha.
Alltså en statistroll nu.
Men jaha, varför känner inte jag igen honom då? Jag är ju, som sagt, jag är den som såg Lost senast. Och
nej, men det är väl, alltså han är bara med i vida bilder och det är lätt att bara se honom som ännu en marine.
Ja, för det var ju en statist. Roll, man tänkte ju.
Ja, det är ingen dialog eller någonting. Jag väntade till att okej, fan, nu, vad händer nu? Vilken roll får han nu? Fan, vad intressant filmen blir att han får någon relation till familjen. Och du vet, kommer han kanske åka med dem och dö heroiskt som Boromir i Sagan om ringen eller någonting. Men han försvinner sen bara.
Vad tycker du om, känner du ens igen Brad Pitts fru, Mirella Enos?
Nej, hon är med i någon tv-serie kanske. Nej, men jag tycker
hon är sparring, eller rättare sagt Joel Kinnaman är hennes sparringpartner i The Killing, som för övrigt säsong 3 har börjat. Är riktigt bra, finns på Netflix dessutom hela serien.
Okej, är det Netflix som betalar till säsongen eller?
Jag kan inte sånt där. Jag vet bara att den finns.
Okej, men det jag kan säga om henne är ju att jag tycker det är skönt att Brad Pitt är gift med en vanlig kvinna i filmen. Och inte, du vet, gift med den personen som Michael Bay hade castat som frun om han hade representerat filmen.
Ja, precis. Det är nice. Sen gör man ju inte så mycket av familjen, så det finns inte så mycket mer att prata om. Det kunde jag sakna lite, att de bara var på, alltså den dynamiken, för de bygger ju ändå upp, liksom, de startar hela filmen på det här, familjen tillsammans, och sen familjen säras på. Men sen när det är som mest dramatiskt, så känns det som att då har familjen försvunnit. Man får inte se dem sakna. Och Brad Pitt, man får inte se hans ångest över att inte få träffa familjen riktigt.
Och när han inte riktigt behöver ha ont i sidan, fast han borde ha jävligt ont för att han har fått in en jävla metallskrot där, så behöver han inte ha ont och kan springa som han vill i de här korridorerna och skit. Och glömmer kofoten på det mest löjligt skrivna sättet jag har varit med.
Brad Pitt är ju faktiskt, alltså det skrev jag i början. Jag brukar ju summera så här, vad handlar filmen om? Och då är ju det, vad ska man säga, det snälla och straighta att säga om den är att den handlar om en zombieepidemi som bryter ut över hela världen och om mannen som får uppgiften att hitta / spåra orsaken. Ja. Indirekt botemedel till katastrofen innan hela världen går under. Men jag hade också en annan som var, handlar om Jens, den blonda snälla lilla pojken från Dunderklumpen som vuxit upp och blivit Brad Pitt och familjeman. En dag rasar världen ihop av en zombieattack utan dess like, och utan att vi riktigt vet varför tycker FN och världen att Jens är den som ska ge sig ut och hitta orsaken till epidemin och därmed botemedlen. Lite så känns det ju. Alltså Brad Pitts karaktär har ju inga, det pratade vi också om i förra avsnittet, character flaws. Han är typ den snällaste och raraste actionhjälten vi har sett på många år.
Men det är väl det lite, jag hade inget problem med det, för jag tycker att filmen försökte hålla sig så här lite dokumentär och nära på ett sätt där jag kände att ja, han uppför väl sig som man uppför sig mot andra människor och sånt. Vi behöver inte se honom vara alkoholist eller att han har något djupt problem.
Nej, men där håller jag med. Men fast det försvinner ju en dynamik. Jag menar,
däremot hade det ju varit en sak som jag tror kan hjälpa filmen också. Att vara lite att han kanske lämnar den israeliska soldaten som han för med sig fastän hon är...
Ja, de här valen som faktiskt sker under kris alltid. Alltså,
det handlar det... så här, du håller tillbaka mig för du har bara en hand.
Ja.
Så att du,
och du med, kan ändå vara smittad, det vet vi inte. Så att jag kanske inte ska ta med dig på, eftersom allting, hela jordens överlevnad hänger på mig. Så att det blir ju inte supertrovärdigt. Däremot
håller jag med om att det känns... Så här. Tänk så här då. Han ska åka från Israel och han liksom tvingar henne att inte följa med. Jag kan inte ta med dig, bla bla bla. Man får se henne när vi står kvar där nere när alla zombies springer emot och så här. Och han sitter förkrossad i planet så här. Alltså, verkligen ångest över detta, grinar har sig. Det är en dramatisk scen, Brad Pitt vinner Oscar. Sen, den jävla zombie som kommer in i planet och skapar oreda, är hon.
Ja, och han hade då även kunnat lämna innan i filmen, när han försöker lämna Philadelphia tillsammans med sin familj, så hade han kunnat lämna den lilla pojken och sagt att tyvärr, vi får inte ta med oss några. Och då hade man plötsligt haft den här lilla flån där man hade hoppats mot slutet att han faktiskt får äntligen ta med sig någon.
I alla fall, det vill bara, om man inte vill bygga upp honom så hade det väl gett filmen mer tyngd också och varit lite mer otäck i det att när helikoptern kommer att rädda dem på det hustaket i början, så säger soldaterna, det är uppskrivet här att vi ska två barn, två vuxna, vi kan inte ta med den här pojken. Alltså något sånt där, så att han lämnas kvar på taket och man ser bara alla zombies bara liksom springa ut mot honom i slutet.
Precis, alltså, och då hade det redan funnits en, och även om det inte är Brad Pitts fel, hans karaktär, så hade det ändå funnits någonting där man känner såhär, det här vill ju Brad Pitt lösa hos sig. Alltså du vet, det hade funnits någonting man hoppas att han kan hitta en introvert lösning på senare under filmen. Men nu är han ju så här. Han kysser till och med den här israeliska soldaten på pannan efter att ha lagt bandage om hennes hand. Han är superhelylle. Men jag tycker ändå det är trevligt, som sagt, ledordet till den här filmen. Jag stör mig inte makalöst. Jag stör mig inte på det som jag stör mig på Mark Ruffalos överdrivna karaktär i Now You See Me. Vet du vad som jag tycker var den snyggaste scenen, mest dramatiska, den enda stunden där jag kanske fick en sån här klump i halsen?
Nu har jag tänkt för länge, så säger jag.
Det är där vi, när de ska lämna Philadelphia, en militärhelikopter kommer, vildsinta zombies efter dem. Brad Pitt har stoppat några zombies men fått blodstänk över sig. Så han vet att inom 10 sekunder så kan han förvandlas till en zombie, för det går väldigt fort. Så när han springer ut på taket, så springer han inte direkt till sin familj, utan han springer fram till kanten på det här höga huset och ställer sig där och räknar så här 3, 4, 5, för han är beredd på att han, så fort han förvandlas till zombies, så kommer han då sekunden innan slänga sig ner och ta självmord. Och hans fru står på taket och ser vad han gör. Man struntar i dialog som är så här: vad gör du, Brad Pitt? Jag offrar mig för er om jag förvandlas till zombies. Utan det är bara tyst. De bara tittar på varandra. Hon fattar, han fattar, vi fattar. Barnen fattar naturligtvis inte. Det är en väldigt, väldigt fin stund. Gripande stund. Ja.
Ja, jag fattade inte det förrän efteråt när han sa...
Den är skön, för jag målar upp här och bara, vi fattar, alla fattar. Och du bara, jaha.
Ja, det första jag tänkte var, okej, här har han en character flaw, han har någon typ av ångest. Så att han står här och räknar för sig själv, tänkte jag. Och du vet, och försöker se ner att han har någon sån där.
Ja. Men det blev ju ändå fint, förstår du? Det vill säga, du behövde ju inte att det hade förklarats i en CP-dialog där. För shit, jag har inte använt ordet CP på det barnsliga sättet. Så jag kanske gick i tvåan.
Och du satte åt Cassone på kvällarna.
Ja, men innan jag upptäckte Cassonen. För att det är sån grej jag kan reagera på.
Vilken
att...
pizza! Okej, men titta. Vi kan ju lämna vår seat egentligen. Vi bara tycker det är en trevlig film. Men vilken pizza gick du från för att komma till Cassonen? För du inte börjat din pizzakarriär med att jag vill ha en inbakad, mamma.
Nej, men jag frågar mig inte hur jag presenteras för en inbakad, men både jag och min kompis Johan köpte alltid calzone, tror jag.
Men om vi säger så här då,
den är ju så läcker, calzonen. Det är så spännande också när man sätter kniven och så väller ut ost. Jag kommer ju dö när jag är så här 53 år gammal. Ja.
Men om vi säger då, vad är du uppväxt med för mil på McDonald's?
Alltså när jag var barn så tror inte jag att Happy Meal till exempel fanns. Jag tror det kom i så här, alltså precis när jag började bli tonåring eller någonting.
Okej.
Men alltså, vad var det för mil som fanns? Då var det ju typ, det var bara så här Big Mac, QP. McFee's kom till och med, den kom senare.
Ja, McFee's var alltid mitt val. Och det tror jag kanske var följd av mamma åt den. Och det var mycket sallad. Men alla köpte ju Big Mac egentligen.
Ja. Nej, men när man var barn, för då köpte man en, då fick man ju så här en hamburgare och en pommes frites. Alltså då fick man ju de små burgarna.
Jo, men det började med att vi fick exempel Happy Meal då. Det kanske inte fanns för dig. Men sen går man ju över till att vilja välja ett meal istället. Och då väljer de flesta Big Mac. Ingen väljer inte en QP. Och några väljer McFee.
Jo, vet du vilka som väljer QP?
Min pappa.
Jag tänkte säga en hel del kvinnor som jag känner. Gärna ensamstående mödrar. De drar till med QP. Jag vet inte vad det är.
Det
är
så här... jag känns som att de väljer mer som min mamma. McFee's, för det är lite sallad, det är lite kvinnligt. Nej. QP känns de som är uppväxta på sin bylla-hamburgare och ska äta på McDonald's och inte vet vad det innebär. De väljer QP för det känns som en stor hamburgare som de är van vid från gatuköken.
McFee's vet jag inte längre så många som... Det är en sån här... McFee's är ju början alla väljer när de inte vill ta den de alltid tar.
Men har McFeast fortfarande kvar sitt där? För jag är vegetarian så jag kan inte äta riktigt den typen av hamburgare längre. Men har den kvar sitt där papphölje runt? För de höll ihop hamburgaren förr.
Ja, sån. Jag tror inte det. Jag vet inte. För
Vincenberg, alltså milen kom i sån här aska man öppnade upp. Och skulle man lägga pommesen i locket. Nu är allting bara inledat till papper så här tråkigt.
Nej, men det är fortfarande kartongboxar. Men vilken pizza, vadå? Nu måste, det sitter säkert någon där undrar vilken pizza du väljer som är vegetarian.
Ja, det finns väl tre att välja på. Det brukar alltid finnas någon som heter så här vegetarian eller vegetale. Det är typ också så här, du vet, oliver, kronerskocka, gasparri.
Jag är redan uttråkad på svaret här.
Ja, men det kan vara den ena. Det andra är att man tar en kebabpizza utan kebab. För det är ändå helt fräs med isbärssallad och kall sås och sådär. Och det andra kan vara att man kan byta ut kebaben mot falafel. Så får man liksom en falafelpizza. Det är som en kebabpizza.
Vad åt du för pizza innan du blev vegetarian?
Capricciosa. Och sen så kanske han äter 2, 3, 4 kebabpizza.
Okej. Hörru, jag vill bara ha en sån där grej om tillbaka till Border Wars Sea. Även om vi kan avsluta med det, med att jag tar upp just det. Men det är en sån här manuslogik som du brukar lyfta fram. mer, eller så här, missade möjligheter eller vad man vill kalla det. Och det är just
att... och jag vill bara poängtera nu, Gustav, att jag har ju sagt flera missade möjligheter i rasen också, för jag är ju väldigt duktig som manusdoktor. Du märker det när jag pratar om pojkarna som ska på taket, ger mer tyngd till filmen utan att behöva måla upp ett pizza med en bov och sådär. Alltså jag är väldigt duktig på det, men försök du också nu, Gustav.
Fast, men du missar de mest gripande elementen i din akilleshäl. Men ja, men första anhalten för Brad Pitt när han sticker ut i världen, lämnar USA, för att då är det Sydkorea. Mm. Där han kanske stannar i 1,5 dygn, kanske till och med 2 dygn. Och så måste de tanka det här militärplanet. Och de har bara en chans att tanka det. De är inne i en bunker här, han har träffat massa nya soldater som han då har mött upp. Och det lyfts verkligen fram att så här, vi har bara en chans att tanka planet. Och då väljer de att tanka det mitt i natten när det är becksvart och man inte kan se när zombies kommer. Varför tankar de inte på dagen? Och det är en sån här, för att det ser häftigare ut på natten.
Jag tycker det var kul att det blir en liten actionscen där några soldater dör. Och all den död som sker på den flygplatsen, den landningsbanan, sker tack vare Brad Pitts fru som var tvungen att ringa honom just den stunden.
Ja, eller fan, inte på grund av Brad Pitts fru, på grund av att Brad Pitt oprofessionellt nog inte har stängt av mobilen.
Ja, det, men det finns några sådana grejer i filmen. Det och det här med att han glömmer kofoten på ett sätt som verkligen känns såhär, men vad gör vi av kofoten? Kan inte du bara ställa den där när du går in här? Alltså det är sådana grejer som stör lite. Men varför, jag tror inte de är där 1,5 dygn, utan han är där bara, alltså några timmar. Min tanke var att han han snackar med David Morse, han får reda på vad som händer. Sen måste de åka direkt till Israel.
Ja, men de tar ju så pass lugnt där inne, så att det känns som att om 1,5 timme så blir det lite ljusare. Vi kan ju vänta till dess, i och med att de här zombiesarna uppenbarligen är livsfarliga. Och alla stryker ju med också. Så att, det är ju ballare på natten och allting. Men det var en sån grej som jag kanske märkt av lite. Men samtidigt, jag stör mig inte på.
Men hade du då så här gått emot regissören Forster och Brad Pitt och allting, nej, det här måste ske på dagen. Det får vara lite mindre spännande, men vi måste skriva den här scenen så att du spelar sig på dagen.
Nej, men jag hade gjort det tydligare till varför det sker på natten, så att människor inte sitter och tänker, vänta nu, varför väntar de inte till gryningen?
Ja, men typisk stil, vi måste bege oss nu.
Ja, bara säg det lite tydligare. Det hade inte varit någon något slöseri på dialog eller övertydligt, utan bara så här, man förstår att shit, vi måste dra nu.
Och det finns ju en snubbe där, en av de här soldaterna som är lite skäggig, har en cap som ändå har en liten roll i alla fall. Han har fått dialog och pratat lite med Brad Pitt och sådär och synas i bild. Kunde inte Matthew Fox i alla fall fått spela honom då? Jag tycker det är så synd att Matthew Fox är med i filmen, men att han inte ens får synas.
Ja, om det är någon som sitter inne på den informationen, vad som hände, för vadå, om han finns runt familjen så har han ju inte blivit bortklippt i Ryssland, eller han kan ju ha tillslutit där, men vad hände med Matthew Fox?
Om det inte är någonting i stil med, vi tar allt vi har nu och åker mot Ryssland för där finns svaret, och så blir det någon stor actionscen där, och så är han med som Brad Pitt, jag vet inte. Det känns väldigt konstigt att han skulle dyka upp att filma i 30 minuter och inte ens synas. Ja, det var ju då avsnitt 91 av den här fina podcasten. Och vi finns på tittarosnacka.se såklart. Vi finns på iTunes och vi finns på Filmfenix. Finns vi på några mer ställen, Gustav, du vill tipsa våra lyssnare om?
Jag har börjat lägga ut bilder, eller du och jag, på Instagram. Filmerna vi ser men vi inte pratar om kommer dyka upp på Instagram. Det är bara att söka på tittarosnacka där, så finns vi där. Ni går gärna in och kolla. Och för det tycker jag är lite roligt. Vi gör även också här Twitter-försök, men det har inte jag riktigt förstått ännu. Där sitter jag så här, var landar det här? Men Instagram känns som en rolig variant. Alltså där får man plötsligt visa upp filmerna man ser och som man även kan referera till. Gå in på Instagram och hitta oss där.
Vill ni då följa vad vi gör under veckorna, som vilka filmer vi ser och sådär, så är Instagram ett bra sätt. Titta och snacka till där. Nästa vecka så fyller jag år på onsdagen där, efter 29. Och då har jag fått välja film.
Som jag, precis som när jag förlor, så fick Emil göra en 10 temp på temperaturlista på The Great Escape. Och nu ska jag göra en temperaturlista på en av Emils gamla favoritfilmer. Ska, ja, men var, jo, men jag tycker vi säger det. Så kan,
ja, men jag kan ju börja med att säga att jag har att tre roliga saker med, som har massa förvånade den filmen att göra, kan jag säga snabbt. Jag kan säga en sak som var rolig med att välja den här filmen var att det är en film som jag nämnt några gånger i podcasten och du kanske hånat mig för. Det andra...
Nej, jag har inte hånat dig.
Hånar väl ett starkt ord, men...
Jag hånar dig som person, men aldrig inte din filmsmak. Jo, det har jag säkert gjort också. Vi hånar nog varandra ganska hårt. Förlåt, ja.
Ja, kassonepojken. Det andra är att det är en film som egentligen inte är värt eget avsnitt, eller en film som har satt sina spår nog i filmhistorien eller på något sätt filmmedvetandet att kunna prata om själv. Därför är det kul att nu när jag fyller år skiter i alla regler och allting och välja den filmen. Och nummer tre, det är roligt att du ändå får bryta ner den filmen i 10 punkter. Som att det är en värdig film. Det är inte kul.
Precis, många skulle nog säga att så här, den här filmen är väldigt svår att hitta 10 nyanserade punkter om. Men jag gillar ju såna här temperaturlistor.
Eller i alla fall att det skulle vara lönlöst att lägga ner den energin på just, ja, den här filmen. Kanske.
Jag tror jag kommer göra den mest nyanserade... Ska jag försöka göra den mest nyanserade tolkningen av den här filmen i någonsin gjort.
Och filmen jag valt då är den 13:e filmen Jason X, ja. Som har en liten plats i mitt hjärta. Jag kan ju berätta nästa avsnitt kanske varför då. Det har då du, Gustav, fått göra en temperaturlista på. Ja, men jag tänkte att du ska avsluta lite med inledningen till min kortfilm jag gjorde som är fruktansvärt dålig och egentligen ingen får se, och SFI eller någon som har med film att göra i Sverige aldrig få nys om, för då kommer jag aldrig få jobba i den här branschen. Men jag tänkte att vi kan avsluta med inledningen till den här filmen i alla fall, och så kan ni märka att World War C gjorde verkligen inte först.
Okej.
Så vi hörs nästa vecka, Gustav.
Ja, hej.
Ja, alltså, kommer man kunna leva på som man gör nu? Det är ju frågan man ställer sig det.
Inga fall har ännu rapporterats i Sverige, men smittskydd...
Man meddelar dock från regeringen att all offentlig verksamhet kommer att fortsätta som var. En kvinna i Lund har insjuknat i vad som misstänks vara...
Snabb då. De som har råd och möjlighet att betala för...
...som har anhöriga...
...kommer inte att kunna produceras i den takt.
Man lyckades dock få kontroll och skulle kunna vara ett följd av vårt...
Det finns ingen som media påstår någon risk för någon pandemi.